Hej och välkomna till avsnitt 1074 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 115 i min serie om USAs presidentval 2020. En serie som ni gärna får stödja på swishnummer 070-30-28-95-0. Joe Biden är nu i praktiken demokraternas presidentkandidat. Han lovade redan den 15 mars att utse en kvinnlig vicepresidentkandidat. I detta avsnitt granskar jag vicepresidentkandidatslistan och berättar om den polisanmälan som nu upprättats mot Joe Biden för sexuella trakasserier. Varmt välkomna! Ja, i det här skedet av det demokratiska primärvalet så är alltså Joe Biden i praktiken demokraternas presidentkandidat, och det är i synnerhet efter att Bernie Sanders hoppade av för några dagar sedan. Så att i sommar på demokraternas partikonvent så kommer Joe Biden att bli utsedd formellt till presidentkandidat, och så kommer att bli Joe Biden som utmanar Donald Trump i kampen om Vita huset. Och i det här skedet då av ett primärval, när allting i praktiken är avslutat, så brukar man alltid ställa frågan: vem kommer nu att väljas som vicepresidentkandidat? Vem kommer i det här fallet då Joe Biden att välja som sin vicepresidentkandidat? Och den 15 mars så lovade Joe Biden att välja en kvinna, att välja en kvinnlig running mate då. Och skulle han göra det så skulle det vara historiskt. Det har bara hänt 2 gånger tidigare. Första gången, det var 1984 när demokraternas presidentkandidat Walter Mondale valde den kvinnliga kongresskvinnan Geraldine Ferraro som sin running mate. Och Walter Mondale och Geraldine Ferraro, de utmanade ju då den sittande presidenten Ronald Reagan och hans vicepresident George Bush. Och Reagan och Bush vann, så att Walter Mondale och Geraldine Ferraro förlorade. Men det var första gången. Andra gången, det var 2008, när John McCain, republikanen, valde Alaskas guvernör Sarah Palin till sin running mate. Och de två utmanade ju då inga mindre än Barack Obama och Joe Biden. Så att det var intressant, och det här var ett val 2008 då när George W. Bush andra mandatperiod var på väg mot sitt slut, och båda partier höll primärval då. Så att det var Obama, Biden versus McCain, Palin. Och ja, som ni vet så var det då Obama och Biden som vann. Men det var andra gången, och den senaste gången också, som man hade en kvinnlig vicepresidentkandidat. 2016 hände också någonting. Då var ju Hillary Clinton den faktiskt nominerade kandidaten, den huvudsakliga demokratiska presidentkandidaten. Så tre toppkvinnor inom de senaste, ja, man kan säga de senaste 40 åren då. Och så. Och ja, så att det vore unikt om han väljer en kvinna. Men det har uppstått krav på att han inte bara ska välja en kvinna, utan också en speciell slags kvinna. Därför att de här tre tidigare kvinnorna som jag nämnde, Geraldine Ferraro, Sarah Palin och Hillary Clinton, de har alla en sak gemensamt: de är alla vita kvinnor. Så kraven som har uppstått nu mot Joe Biden, riktas mot honom, det är att han ska välja en kvinnlig vicepresidentkandidat som dessutom har ett minoritetspåbrå. Så att det är lite av de krav som har ställts. Joe Biden nu, han har samlat ihop ett team som ska försöka skapa en lista på möjliga potentiella vicepresidentkandidater, kvinnliga då. Och Joe Biden har också avslöjat att han har rådfrågat sin tidigare chef Barack Obama, och han har bett Obama om råd om en person som har de styrkor som inte han har, alltså som kan komplettera hans egna svagheter. Så att det ska bli intressant att se om Barack Obama yttrar sig offentligt om det här. Det gör han förmodligen inte, men vi kommer säkert få vetskap om det i alla fall, vilka råd Obama gav till Biden i den här frågan. Så det ska bli intressant. Men om vi går igenom listan på möjliga kvinnliga vicepresidentkandidater åt Joe Biden, och jag tänkte vi börjar med de här tidigare primärvalsrivalerna, alltså de som var med och ställde upp i det demokratiska primärvalet 2019-2020, som nu har hoppat av och som, ja, tävlade mot Joe Biden. Vi börjar med dem. Och det första på den listan, det är Kamala Harris. Kamala Harris, hon är alltså senator från Kalifornien, och hon har dessförinnan varit Kalifornias attorney general. Hon är 55 år gammal, och hennes minoritetspåbrå är, hon har inte det här klassiska, alltså att hon är afroamerikansk slavättling och sådär, som till exempel Michelle Obama var. Hon var ju slavättling liksom långt senare då, och så, men den storyn hade inte Barack Obama till exempel, och den storyn har inte heller Kamala Harris, utan hennes koppling då, det är att hennes pappa var från Jamaica och hennes mamma var från Indien. Så att på så vis så var hon ju färgad och räknades in som svart då. Och så att det är hennes koppling, och hon är förutom det, vilket förmodligen vore en styrka för Joe Biden som själv är vit man, men förutom det så är ju också Kamala Harris en duktig debattör. Hon var ju som sagt med i primärvalsracet under hela förra året och hon var en fighter. Hon ledde till och med lite grann där under sommaren efter att hon i, jag tror att det var i den första debatten, hade pucklat på Joe Biden rejält i en diskussion, i en debatt om bussing. Och det var, ja, hon visade sig vara en fighter i debatter. Sen gick det ju sämre och sämre för henne och hon försvann till slut då. Hon är i alla fall en fighter och hon skulle definitivt kunna bidra med någonting till Joe Bidens ticket. Sen beror det lite på hur personkemin funkar. Det är extremt viktigt när det gäller en president och en vicepresident, så att det är också viktigt. Så att det vet jag ingenting om än, men hon är i alla fall högt på listan på möjliga potentiella vicepresidentkandidater till Joe Biden. En annan person som också finns på listan, hur högt hon är vet jag inte, men hon finns där. Det är Elizabeth Warren. Elizabeth Warren är ju inte någon minoritets, har inget minoritetspåbrå, även om hon gärna vill hävda att hon har indiansk påbrå, så har hon inte det. Hon är vit och helblond och ja, hennes, ja, skulle man kolla hennes gener så kommer hon väl i grund och botten från Nordeuropa någonstans, skulle jag gissa, vem vet, och så. Men hon är en möjlig vicepresidentkandidat åt Joe Biden av en annan anledning, och det är att hon är progressiv. Hon endorsade ju varken Bernie Sanders eller Joe Biden nu inför det här primärvalet, men hon står definitivt ideologiskt närmare Sanders än hon står Biden, och det innebär att hon vore en styrka och en hjälp för Joe Biden att kunna vinna Bernie Sanders väljare, men även såklart då sin egna, Elizabeth Warrens egna väljare, och de här mer progressiva väljarna som är väldigt missnöjda för att partiet nu inte gick åt vänster utan att man valde en person som är likadan som Hillary Clinton en gång till. Och på så vis så skulle Elizabeth Warren kunna vara till draghjälp för Joe Biden. Så hon ska inte räknas ut, men jag tror inte hon står högst på listan, men hon skulle kunna vara en faktor, absolut. Nästa person att nämna, det är Amy Klobuchar. Amy Klobuchar är alltså senator från Minnesota och hon är 59 år gammal och hon kandiderade också så i primärvalet och i demokraternas primärval. Och hon är, hennes styrka, det hon alltid hade som sin pitch, det var att jag kan vinna i industribältet, i Rossbältet i nordstaterna, och jag kan vinna Minnesota, jag kan vinna Wisconsin, jag kan vinna Indiana, jag kan vinna Ohio och så vidare, och Iowa och sådär. Så att det var det som var Amy Klobuchars pitch. Och det är en styrka som jag tror är sann. Jag tror att hon kan vinna där. Men frågan är om Joe Biden verkligen behöver den här styrkan. 2016 så var det ju så att Hillary Clinton hade svårt att vinna manliga arbetarväljare i nordstaterna i industribältet. De föredrog faktiskt Bernie Sanders. Men det problemet har Joe Biden inte visat sig ha. Utan Joe Biden har vunnit nordstaterna och Bernie Sanders har inte alls haft samma framgångar 2020 nu mot Joe Biden i nordstaterna som man hade mot Hillary Clinton 2016. Så att den styrka som Amy Klobuchar har, om man nu ska jämföra att matcha styrkor med svagheter, det är en styrka som, ja, Joe Biden har den redan på egen hand, så han behöver inte den här styrkan från Amy Klobuchar. Så jag tror inte att hon kommer att bli vald av den anledningen. Men hon är en, ja, som kandidat så var hon ju väldigt, hon växte in i rollen, hon lärde sig debattera och hon blev bättre och bättre. Och skulle hon bli mot förmodan och vicepresidentkandidat, så tror jag hon skulle vara en bra sån. Och jag tror också personkemismässigt att hon skulle kunna passa bättre än till exempel då Kamala Harris. Men ja, jag tror ändå hennes styrkor, det räcker inte till. Hon har inte tillräckligt många olika styrkor som Biden inte redan har. Så att, nej, jag har svårt att tro det. Men hon finns ändå där på listan. Sen finns det också andra före detta presidentkandidater då, som knappast är aktuella. Kirsten Gillibrand från New York, hon ställde också upp. Marianne Williamson och även Tulsi Gabbard från Hawaii. Men ingen av dem tror jag är alls relevanta för Joe Biden faktiskt. Så om vi går vidare då på den här listan och nämner lite andra människor som inte var med i primärvalet, men som det ändå har pratats ganska mycket om. Och först ut på den listan, det är ju då Stacey Abrams. Det är en svart 46-årig kvinna från Georgia, där hon sitter i Georgias representanthus, och 2016 så var hon jättenära att bli den första svarta kvinnliga guvernören i någon amerikansk delstat. Hon vart inte det, men däremot så vart hon en stjärna, nästan lite likadant som, på samma sätt som Beto O'Rourke, genom att nästan vinna. Och hon fick tala, jag tror att det var, hon fick respons på ett av Donald Trumps State of the Union-tal, om det var i år eller förra året minns jag inte, men för något år sedan i alla fall, ganska nyligen. Och svart kvinna, 46 år gammal, och hon är karismatisk, framåt, talför, och hon skulle definitivt kunna vara en styrka där Biden då har en helt uppenbar svaghet. Så att Stacey Abrams, hon ligger högt på den listan och hon är den person som det pratas väldigt länge om. Men sen finns det också en hel del nya namn som också är väldigt intressanta. Och en av dem, det är Gretchen Whitmer, som är guvernör i Michigan, och hon har blivit mest känd för att hon har gått i riktigt ordbråk med Donald Trump över den här coronakrisen, över respiratorer, över hydroxyklorokin och så vidare och så vidare. Och det är en lång historia som jag får ta upp i en annan podd och som jag har nämnt i mina tidigare coronapoddar då. Men i valsammanhanget så är det så här att hon endorsade i alla fall Joe Biden ganska tidigt. Och man menar att hennes stöd till Joe Biden gjorde att han vann Michigan över Bernie Sanders. Så att hon har betytt väldigt mycket för Joe Biden, Gretchen Whitmer då, Michigans guvernör. Så att skulle han välja henne så skulle han få ytterligare ett starkt kort, dels en kvinna och ett starkt kort i de här viktiga nordstaterna också. Så att hon har också samma styrkor och kanske ännu mer än vad Amy Klobuchar har. Så att Gretchen Whitmer ligger högt upp på den där listan. Så att, och hon skulle också i debatter kunna, hon har ju visat nu att hon kan prata med Trump och såna här saker, så att i debatter så tror jag hon skulle kunna göra väldigt bra ifrån sig mot vicepresident Mike Pence då. Det är också en vicepresidentsdebatt ska sägas i alla presidentval, där vicepresidenten möter motståndarnas vicepresidentkandidat. Så att i sådana fall så skulle Gretchen Whitmer få utmana Mike Pence i en debatt, och det skulle verkligen kunna vara intressant med anledningen då av den här coronakrisen. Så att hon är en mer nyuppkomling på den här listan skulle man kunna säga. Två andra då med mer hispanic bakgrund, det är Michelle Lujan och Michelle Lujan Grisham heter hon, och Catherine Cortez Masto. Och Lujan Grisham, hon är 60 år gammal och hon är den första, hon är guvernör i New Mexico och den första kvinnliga guvernören. Och Cortez Masto, hon är 56 år gammal och attorney general i Nevada, och båda de har då latinamerikanskt påbrå, så att där kan man också leta. Så att där har vi listan då på lite olika namn, och sen finns det andra mindre kända personer som till exempel Floridas representantkvinna Val Demings. Hon är 63 år gammal och hon var en hon är alltså kongresskvinna, och hon var en viktig del i impeachment, riksrättsprocessen då mot Donald Trump. Och sen har vi också Tammy Duckworth som är 52 år gammal, en tidigare helikopterpilot i amerikanska armén, och senator från Illinois. Och sen så har vi Tammy Baldwin, 58 år gammal. Jag läser nu därför att jag sagt ner lite grann, läser innan lite här på en sida, som är 58 år gammal, Tammy Baldwin, och hon är senator från Wisconsin. Så att de är också möjliga running mates då till Joe Biden. Så att här har vi en lista på ett antal namn, och det ska bli jättespännande att se vem man väljer. Jag personligen, jag vet inte vem jag tycker han ska välja faktiskt, jag har ingen favorit sådär. Jag vet att jag inte tycker om Kamala Harris, men annars vet jag inte vem jag tycker han ska vinna. Gretchen Whitmer tycker jag verkar intressant, men jag vet faktiskt inte, så jag har inget svar på det. Men däremot vet jag att det är viktigt vem man väljer. Det är oerhört viktigt. Därför att som han hade helt rätt där i Joe Biden, alltså han måste ha en vicepresidentkandidat som kan komplettera hans egna svagheter, och det var därför han själv blev vald. Barack Obama 2008, han var ju svart då och hade mycket kopplingar till det svarta communityt, men då var det många vita som ändå på den tiden, nu är det inte så, men då var det så många ställde frågan, går det lita på honom, eller är Obama en ny Jesse Jackson eller något sånt där, och alltså så här är det, amerikansk svart medborgarrättsrörelse. Efter Martin Luther King Jr. så uppstod det en massa kufar i det här communityt. Och vita litar inte på dem, de har inte gjort det under väldigt lång tid. Barack Obama var ju den som skilde ut sig. Men 2008 när han kandiderade, då var det ändå frågan, kan man lita på en svart presidentkandidat? För vi har sett alla de här tidigare, Al Sharpton och Jesse Jackson, hur de har betett sig, uppför sig i olika sammanhang. Och Barack Obama valde dem, Joe Biden, en vit man med lång politisk erfarenhet, för att det skulle komplettera hans egen svaghet. Så att det var så Joe Biden vart vald då. Och nu tänker han på samma sätt själv, och det gör alla. År 2000 så valde George W. Bush Dick Cheney för att få honom med lång politisk erfarenhet och sådär. Och ja, John McCain valde 2008 och Sarah Palin för att han skulle få välja en kvinna och liknande saker. Al Gore år 2000 valde ju Lieberman, en jude, första gången man hade en jude så högt upp. Och liknande. Så att det här tänkandet finns och återkommande och det är viktigt, väldigt viktigt att Joe Biden väljer rätt här. Men vad som är rätt, det är det som är den svåra frågan. Och det kan inte jag besvara faktiskt, så den lämnar jag därhän just nu. Så att vi går vidare till nästa del i den här podcasten. Och det är att jag rapporterade inom podd tidigare att Joe Biden har blivit anklagad för sexuella trakasserier. Den kvinna som heter Tara Reid som arbetade för honom i början av 1990-talet. Och hon Ja, hon gick ut och ganska detaljerat om vad han gjorde med henne 1993. Och nu har hon också polisanmält Tara Reid, Joe Biden. Och hon har gjort det trots att det har gått väldigt lång tid och att det här är... ja, det här har nått gränserna. Alltså om du polisanmäler så här sent så kommer det inte hända någonting. Så att, det vet hon, men hon har gjort det i alla fall. Och hon har gjort polisanmälan då till Washington Police Department. Och hon säger att jag gjorde polisanmälan för säkerhetsanledningar. Och trots att det har gått bortom tidsrymden då. Och jag vill att man ska förstå att man ska kunna diskutera det här. Och jag vill ha en diskussion om sexuella trakasserier. Och på arbetsplatser med mäktiga män, menar hon. Och menar att bara för att Biden nu är mäktig och kanske blir president så ska han inte... Det här ska inte bara sopas under mattan. Sen förstår hon att han kommer inte åtalas för det här. Det var länge sedan och det kommer inte att bli som det var med Harvey Weinstein till exempel. Att han var åtalad för det han gjorde. Det förstår hon att det kommer inte att bli. Men jag vill ändå få till en diskussion och det här får inte glömmas bort. Så att det har hon gjort. Och Bidens team, de förnekar ju det här. Och hans en kvinna som heter Marianne Baker som var hans assisterande chefsassistent mellan 1982 och 2000. Hon förnekar också att den här kvinnan då Tara Reid har blivit utsatt för något och säger att under alla år jag har jobbat med senator Biden så har jag aldrig sett eller hört talas om eller fått någon rapport om något slags otillbörligt beteende. Och inte från Miss Reid heller, eller någon annan, säger hon. Så att hon förnekar här, och hon säger det i Newsweek. Och men en diskussion i alla fall, det är det som Tara Reid vill ha om den här frågan. Och hon vill inte att det här ska glömmas bort, oavsett vad som... Ja, oavsett om det blir något legalt eller inte då. Så att det var det. Nästa grej är att Joe Biden då, han försöker att vinna Bernie Sanders väljare. Han har ju en möjlighet att välja en bra vicepresidentkandidat. Men vad han gör nu är att han har gått till vänster i väldigt många frågor. Han har sagt att han var beredd att sänka gränsen för Medicare från 65 år till 60 år. Och han har varit beredd att göra eftergifter på studentlån och sådana saker. Och... ja, det här är saker som både Elizabeth Warren och Bernie Sanders pratar om. Men i det progressiva lägret, Bernie Sanders läger och i synnerhet, så säger de att vi inte är nöjda med det här. Medicare är inte Medicare for all. Och det här räcker inte. Och Joe Biden måste gå längre, säger de i praktiken. Så att vi får se hur man gör det. Men han vet i alla fall att han kan inte reta upp de här progressiva Joe Biden. Och det här skiljer sig också från normal kampanjtaktik. För normalt är det så här att du kandiderar till vänster i primärvalet. Sen går du till mitten i det allmänna valet. Och nu är ju det allmänna valet inte här riktigt än. Men trots att Joe Biden då i praktiken har vunnit nomineringen så fortsätter han att fiska i vänster, åt vänster. Och det måste han nu göra för att verkligen få med Bernie Sanders väljare på båten, helt enkelt. Nästa grej då, som vi kan nämna, det är att Wisconsin, de höll ju primärval den 7 april i tisdags. Och det här var ju primärval som var väldigt kontroversiellt. Demokraterna ville att det skulle bli inställt, men republikanerna ville inte det. Och högsta domstolen i delstaten sa att det kommer inte att bli inställt. Så att väldigt många gick ut och röstade personligen på plats, trots coronakrisen. Många bara ansiktsmasker och så här, jag pratade om det i min senaste podd. Men nu är det ju så här att många har förmodligen blivit utsatta för coronaviruset. Så att Wisconsins hälsodepartement, de har sagt att nu kommer vi börja spåra folk som är ute och röstade och informera dem om saker och så där, därför att vi kommer förmodligen nästa vecka att få börja se utfall från det här med många fler coronasmittade på grund av det här valet. Så att det ska bli intressant att följa, men man låter inte bara vara utan man spårar och såna saker. Och det här visar verkligen att coronaviruset kastar en skugga över allt just nu. Inte ens ett amerikanskt presidentval kommer undan. Om vi börjar avrunda då. En opinionsundersökning har kommit ut som är gjord av Politico och Morning Consult. Den släpptes i onsdags. Och den visar faktiskt att om man får välja vem som skulle kunna hantera coronakrisen bäst mellan Donald Trump och Barack Obama, då skulle Barack Obama vinna. 52% anser att Barack Obama skulle hantera den här coronakrisen bra, och mot 38% som anser att Trump skulle vara bättre än Obama då, 38%. Så 52% anser att Obama skulle vara bättre än Trump och 38% att Trump skulle vara bättre än Obama. Så Obama är starkare i opinionen i coronakrisen än vad Trump är. Men det är inte Obama som står på valsedeln, utan det är Joe Biden. Och han är sämre än Donald Trump. Och där anser allmänheten att 44% att Donald Trump skulle vara en bättre ledare i coronakrisen än Joe Biden, medan 36% anser att Joe Biden skulle vara bättre ledare i coronakrisen än Donald Trump. Så att Barack Obama, han är starkare än Trump i coronakrisen enligt opinionen, men Trump är fortfarande starkare mot Joe Biden enligt opinionen i den här krisen. Och det här är inte bra siffror för Joe Biden. Sen är det svårt, jag menar, Donald Trump har det bully pulpit och det är han som kan prata med auktoriteter i den här frågan och så. Men ja, hade Biden varit en stark kandidat så skulle han förmodligen haft starkare siffror också. Men det har han inte. Men så ser i alla fall läget ut och ja, det vi väntar på nu det är hur den här processen ska fortgå när Biden letar sin kvinnliga vicepresidentkandidat. Och det får vi återkomma till. Det var avsnitt 1074 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Dela också gärna poddserien i sociala medier och i andra sammanhang. Det var allt för den här gången. Tack för att ni lyssnat och allt gott tills nästa gång. Thank you.